Du, det här med tidiga fredagsmorgnar, det börjar bli lite av din grej, eller?
Nej, jag är ju ganska trött nu, ska jag säga. Jag känner att min dag har egentligen passerat.
Det har varit mer än 8 timmars arbetsdag, klockan är 4.
Nej, men klockan ringde 04.00. Och då hade jag kanske inte sovit jättemycket i natt för att jag skulle göra något för första gången. Jag fick ju hoppa in istället för dig i SVT:s morgonstudion. Vilken otroligt häftig erfarenhet. Men det känns lite nu. För nu är
Lite
man
live-tv sådär.
ja, lite live och det skapar viss anspänning. Så nu när klockan är då 2:20, fredag den 12 april är det, så känner jag mig lite mör.
Ja.
Men det är mysigt. Det är perfekt, tror jag, liksom sinnesstämning för att podda.
Jag tyckte det var lite kul för du var ju med då liksom 06.10. Tänk att de som är nyhetsankare där går liksom upp 03 varje dag.
Ja, det är helt
Du
otroligt.
går upp mitt i
Men
natten.
ändå så mysigt. Alltså
Ja.
att liksom ta sig igenom Stockholm, eller var man nu än är, men det här var i Stockholm, på morgonen, liksom ingen människa är ute. Och så, för jag var där då på SVT 5:20. Och sen då till andra inslaget som var vid 9, och när programledarna sa till tittarna, ja, men ni som precis har vaknat, då känner jag så här, vad är det för sjusovare? För halva dagen har ju liksom gått, så att man känner ju att man får ut väldigt mycket av en dag när man är uppe tidigt.
Ja, men man måste ju också gå och lägga sig tidigt,
Det
tyvärr.
måste. Men jag fick ju hoppa in istället för dig för att du hade massa annat på ditt schema, så det är ju inte bara jag som sitter och är lite slumrig.
Nej, och nu undrar ni där hemma säkert så här, men vad är det som har hänt? Jo, det är ju så att det har kommit ett inflationsbesked idag den 12 april. Svenska inflationssiffror, och det är ju en happening nu för tiden. Eftersom att det styr så himla mycket i vad vi ska framöver.
Och
Så
det
att
blev en happening.
det
Det blev en
blev en
positiv
happening.
happening.
Och det var väldigt roligt. Så att medan du var i SVT-studion så satt jag och laddade upp inför att chatta med Expressens läsare. Och det var också någonting som jag gjorde för första gången. Svarade på frågor om inflationsbeskedet. Superroligt. Om det var någon av er som var med i chatten där, hej på er. Jag fick höra från mina kollegor i efterhand att de bara, du var så sjukt snabb på att svara så vi trodde att det var någon som spökskrev till dig.
Aha.
Men nej, det är bara jag som är en
Flink.
generation växa upp på tangentbord
Ja.
som är snabb. Nej, men det var väldigt kul. Och som du sa så var det ju ett positivt inflationsbesked. Väntat av marknaden var ju någonstans att inflationen skulle komma in på 2,6.
Just det.
Riksbankens egna prognos var att det skulle vara 2,7. Så det fanns ju ändå lite marginal där, tänkte jag. Den kom in på
2,2.
2,2.
Nej, det var helt chockerande. Jag var ju där med SEBs Robert Bergqvist, som har, jag tänker att han har hållit på med makro lika länge som jag har levat. Kanske inte riktigt, men imponeras mycket av honom och så himla mycket klokheter. Och han berättade att de trodde 2,5, och då kändes det som att ja, men då skulle det komma in på 2,5. Ja, men då hade man säkert varit jättenöjd. Och så sitter vi där klockan 8 och uppdaterar våra datorer. Så 2,2. Det här är helt otroligt. Så man vill ju liksom poppa en skumpa där i studion och bara festa loss. Sen ska man ju vara tydlig med, och det sa vi också, eller Robert sa, den här erfarna, att man ska ju vara försiktig med liksom månadsförändringar och så. Sen ska vi, om man inte hänger med på det när vi pratar 2,2, så är det ju årsförändringen. Det är ju det som man mäter då. Sen lyfts det ju fram månadsförändringar också. Men när man tittar på enskilda saker i den här varukorgen då, som man mäter prisförändringarna för, så är det lätt att liksom titta in och se. Men för en grej som jag tyckte stack ut var att bokrean till exempel hade påverkat den här varukorgen, som gjorde att liksom den kategorin då hade då gått ner i pris och bidrog till att liksom dämpa inflationen. Så är det, ja, men det finns så liksom många parametrar här och djupdyka ner i, och det är ju svårt i ett kortsiktigt perspektiv att se hur ska allt det här liksom bli framåt. För det här är ju ändå, precis som allt vi pratar om, det är historia och det är ju framtiden som spelar någon roll. Men du och jag har ju varit väldigt tydliga här under den här dagen när vi har pratat med journalister om att nu kommer en sänkning i maj. Det måste det göra.
Ja, så jag känner ju, jag har sagt det massa gånger, att jag tycker ju att det är oansvarigt, och det är väl också de rubrikerna som har gått ut i media nu, att nu Det var någon som skrev att sparekonomen ryter till mot Riksbanken att nu är det dags. Det var mina ord. Men det är faktiskt det, för att det är ju som sagt så att styrräntan har vissa lageffekter, och det gör att man måste börja sänka innan inflationssiffrorna blir för låga.
Mm.
För vi vill ju liksom inte att det blir en motsatt effekt, så att vi är tillbaka på de nivåerna, måste ha jättelåg ränta och att tillgångspriserna stiger allt för mycket och sånt där. Men anledningen att vi pratar lite om det här idag är för att det är också någonting som vi är tydliga med, att det sker ju hela tiden nya saker som gör att våra prognoser förändras. Och en annan sak som hände i veckan som är värt att ta upp är ju att USA fick sina inflationssiffror i onsdags, och där var ju inflationen högre än vad man hade förväntat sig, vilket gjorde börsen jättesur och den svenska kronan jättesvag.
Mm.
För att när det är så att den amerikanska centralbanken förmodligen kommer behöva vänta med att sänka räntan, så betyder ju det att Riksbanken antingen också måste vänta eller måste sänka innan.
Mm.
Och det blir ju då negativt för den svenska kronan oavsett vad man gör. Och det blir ju då att den svenska kronan försvagas.
Mm.
Så att... Och då blir man ju lite så här unsas, men betyder det här att Riksbanken inte kommer kunna sänka, och därför spelade inflationssiffrorna idag väldigt stor roll.
Mm.
Men nu var ju de så pass mycket under estimaten, så att det är oansvarigt om de inte sänker. Nu är det verkligen dags.
Ja, det känns som att det verkligen är dags, och det är ju även så att om vi nu liksom får en sänkning, så kommer det ju fortfarande vara på en nivå som är åtstramande. Mm. Så att det är inte så att bara för att man sänker nu så är det nödvändigt att det kommer fortsätta så, det vet vi inte. Men det finns ett viktigt liksom signalvärde i det här. Mm. Och jag tror att det är det som Riksbanken är rädda för, eller alla centralbanker, med att gå först. För går man först och börja sänka, så är det ett signalvärde om att vi är på väg någon annanstans. Då börjar den här uppfattningen om inflationen påverkas. Man kanske vågar börja handla mer frikostigt och lägga pengar på sånt som man inte har vågat göra tidigare. Nu har det varit väldigt mycket man lägger pengar på att leva, bo, mat och hus och hem. Och sen har man lagt pengar på att spara, det har vi också sett.
Mm.
Och inte så mycket konsumera onödiga saker. Och börjar man märka att men nu sänks räntan, det blir bättre tider, och kanske vi får fart på den här bostadsmarknaden som du är ute och jagar på till exempel.
Det vill jag ju inte.
Nej.
För min del kan de vänta med att sänka.
Ja, men och det svåra för en riksbank då, eller en centralbank, det skulle ju vara att om man sänker först, svenska Riksbanken kanske gör det då i maj, och så hoppas man på att ECB kommer i juni, men man vet ju inte, det kan hända saker däremellan. Mm. Och amerikanska Fed nu då, men där pratar man ju om att där kommer inte hända någonting förrän i september. Mm. Och man förväntar sig 2 räntesänkningar i år istället för tidigare 3, och till september kan det hända ännu massa nya saker. Och skulle det då visa sig då i backspegeln att när svenska Riksbanken sänkte nog ändå för tidigt. Så det är ju, det skulle ju kunna bli så. Och det vill man inte. Man vill liksom inte blotta korten först, tror jag. Men nu har vi så mycket på bordet här att jag håller helt med det. Det skulle vara oansvarigt.
Mm. Sen kan det ju vara så att de ändå inte gör det.
Nej, det får
se. Och det får ju stå för dem.
Mm.
Men jag tänkte ändå att vi ska ta upp 2 frågor som jag fick in från Expressens läsare, som jag tror att det är många som är intresserade av. Och en av de frågorna är lite så här, hur man ska tänka med bolåneräntorna nu.
Mm.
Ska man vänta med att köpa en bostad så att man binder ett nytt lån och vänta in sänkningarna? Och där tycker jag ju att det är inte det som ska avgöra om man köper nu eller om 3 månader. För att det är ju ändå så, kommer det en räntesänkning i maj, då får ju du den under nästa ränteändringsdag. Men en sak som man ska tänka på nu, som jag också har varit ute i media och pratat om, är ju det här med att ha lite koll på när styrräntan sänks.
Mm.
Och inte den dagen den sänks, utan den dagen som den nya räntan börjar gälla. Det brukar ju vara ett par dagar efter Riksbanken ger sitt besked. För då kan man ju börja kräva av bankerna att man faktiskt får en lägre bolåneränta om man har en ränteändringsdag. Sen är det ju inte en rörlig ränta, utan en 3-månadersränta. Så är det så att det då infaller din ränteändringsdag precis innan den här styrränteändringen, så behöver du ju vänta 3 månader.
Ja.
Men där tycker jag ändå att man har en viss förhandlingsutrymme. Men man vet ju inte om räntan kommer sänkas innan den gör det. Men då är det ju ändå så här, när räntan har sänkts, då 2017, nu ska jag inte svära i podden, men då ska vi verkligen använda vår konsumentmakt och sätta ner foten och vara så här, nu har de sänkt, nu ska ni också sänka, för allting däremellan tjänar ju bankerna pengar på. Och där är det ju så att eftersom att det kommer vara stora förändringar och rörelser bland olika banker kommer ju sänka olika mycket olika snabbt, vilket kommer göra att det kommer bli en stor rörlighet bland bolånetagarna, och det kommer göra att konkurrenssituationen blir mycket starkare och därför har vi mer förhandlingsutrymme, för att bankerna vill ju behålla och attrahera nya kunder. Och här har vi då ett utomordentligt förhandlingsläge om man är bolånetagare. Så glöm inte det. Nej, mitt viktigaste medskick.
Ja, verkligen. Och det här med rörligheten, det sista man skulle kunna göra då, om det är så att man råkar tajma det här helt fel så att ränteändringsdagen faktiskt blir 3 månader framåt, det enda alternativ man har kvar då, det är att faktiskt flytta. Ja, precis. Och det är också en process att ta lite tid, men förhoppningsvis tar det inte 3 månader utan det går snabbare. Så att, men, och sen är det sådär, man får ju sätta sig och man kan inte optimera allting. Och skulle det vara så att det blir en sänkning där man ser att nu är det billigare hos den andra banken, sätt dig då och räkna på hur mycket blir det här i kronor och ören så att du inte lägger en massa tid på någonting som kanske i slutändan
händer
inte
dagen efter på nästa bank.
Liksom. Ja, men precis. Och även då man sitter fast på de här 3 månaderna, så man måste gå hem och räkna så man lägger tid på det som är viktigt för en, tycker jag.
Ja.
Men det är spännande tider och aldrig har ju makro känts så aktuellt för börsen heller. Vi hade ju här idag då ett när Stockholmsbörsen öppnade så öppnade den ju upp över 1%.
1,4 var den breda Stockholmsbörsen upp.
Mycket trevligt. Mm. Och det känns ju liksom naturligt ändå när vi så länge har gått och väntat på att det ska komma räntesänkningar. För man ska komma ihåg att det är ju inte bara privatpersoner som lånar pengar, utan det gör ju också bolag. Mm. Så att får vi ner räntan så blir det också lättare för bolag som har belåning och vill satsa.
Ofta lite mindre bolag kanske?
Ja, ofta lite mindre bolag. Vi ser att småbolagen laggar efter storbolagen i avkastningsmässigt.
Just nu.
Så då är det ju helt enkelt så att det kommer gynna dem också. Jag tror att det var det vi också, den reaktionen vi såg på börsen idag. Likväl som vi såg i USA, där att det blev en negativ effekt när de gick åt andra hållet. Så nej, det är glad fredag.
Mm, verkligen en glad fredag. Och det var ju också någon i den här kommentarsfältet som jag hade, det är ju alltid någon som ska vara lite pessimistisk, här. Varför firar man? Det är ju fortfarande 4% inflation.
Mm.
Men då hade den personen ju kollat på KPI som ju var 4%, men där ingår ju kostnaderna för högre räntor, och det är ju, säger ju sig själv att när Riksbanken höjer räntan så blir det högre kostnader för räntor, och då blir den naturligtvis högre. Men utan då, eller med fast ränta som man kallar KPIF, så var det då 2,2%, och Riksbankens mål är 2%, så nu börjar vi verkligen
på den här liksom, KPIF, det är den man möter.
Ja, men precis, på KPIF. Och där sa ju också du det att Stefan Ingves, tidigare riksbankschef, har ju sagt det här med att om man siktar på 2 kanske man hamnar på 1 eller 3.
Mm.
Så allt däremellan är ju egentligen en okej inflation. Men börjar det närma sig 3 så är det nog dags att börja strama åt, och börjar man närma sig 1 så är det nog dags att börja lätta, expansiv. Så att mycket intressanta diskussioner idag, och jag förstår att det är många som tycker att det är liksom intressant, eftersom att det påverkar privatekonomin på så himla många plan. Det påverkar börsen, det påverkar bostadsmarknaden, det påverkar bolånen, och inte minst, det var också en fråga vi fick, sparräntan. Det var ju någon där också som var så här: jag har inga bolån, betyder det att min sparränta kommer bli lägre? Jag förstår dig, för ja, det är ju tråkigt.
Ja.
De här höga sparräntorna vi haft, de kommer förmodligen sjunka exakt lika snabbt som de gick upp när räntan sänks.
Det tror jag verkligen. Det brukar ju gå fortare där för bankerna helt enkelt, och helt naturligt, för att de vill öka sin intjäning. Det är ju inte svårare än så. Men jag tycker också att vi bara kan nämna en sak i det här sammanhanget, och det här med, det är ju knepiga begrepp det här med prisökning. Man tänker ju att ska inte matpriserna nu, som är många drabbas av, gå ner. Men det vi pratar om hela tiden är ju att prisökningstakten ska stanna av. Mm. Så priserna ska ju fortsätta öka, men i en lägre takt. Men livsmedelspriserna var ju faktiskt en sån kategori som vi såg att priserna hade fallit på. Mm. Så det är intressant.
Och där tror jag ju faktiskt, för att livsmedelspriserna var ju en av de kategorierna som har stigit mest under den här perioden med inflationen. Det har varit 20% under vissa år. Och där tror jag också att Alltså jag tror inte vi kommer se något kraftigt fall, men jag tror att konkurrenssituationen kommer göra att vi ändå kommer se lite pressade priser. Så att man kanske kan se 1% lättnad, men det gör ju lite när det har varit en 19% uppgång. Liksom.
Ja, men det var bara skönt att se. Då kanske man kan
ha verkligen
alla grönsaker på fredagstacosen.
Ja. Och det som hade stigit mest, nu tittar jag på månadsförändring här, är transporttjänster och kläder.
Mm. Just det.
Så att, men det är också lite säsongsberoende. Så där. Det är ju många som är shoppingsugna. Absolut, inklusive mig själv. Så här på våren.
Du skulle ju rensa hela vår eller sommargarderoben.
Ja, mm. Ja. För jag ska på semester. Men det ska vi prata mer om sen.
Det ska jag prata mer om sen.
Eller inte prata så mycket om, utan mer nämna. Men du,
är vi klara med inflationen?
Ja, jag tror att vi inte ska tjata hål i huvudet mer på folk. Jag tror att de flesta också har ätit sig lite mätta på rubriker idag.
Ja, så är det. Ska vi prata om entusiasternas dilemma istället?
Ja, det här är ju också väldigt intressant.
Ja, det här är en liten clickbait-rubrik som jag satte på i Avanza hade sin årsstämma i torsdags. Och då var jag förband och inför stämman då när alla aktieägare som var anmälda.
Förlåt, men jag fick verkligen upp en bild i huvudet av att du stod där med liksom gitarren och liksom peruken och bara förbandade. Men,
det hade kunnat vara så, men nu var det inte exakt så. Jag såg mer ut som jag gör nu om man väljer att titta på den här. Ja, men precis. Om man väljer att titta på den här podden i Spotify-appen eller på YouTube eller vad man nu gör det. Så jag såg ungefär ut så här, inte så bandig helt enkelt, inte så rockcoolig. Men jag ska försöka, till nästa år kanske jag kan göra det, när jag är liksom ett år in och lite varm i kläderna. Men till det här i alla fall så hade jag förberett en del bilder om det senaste året och hur våra kunder har agerat. Och en av de här bilderna hade jag satt rubriken entusiasternas dilemma på. Och så visade en graf som först visade Stockholmsbörsens utveckling ett år tillbaka. Och då visade den att det har gått upp med 19%. Otrolig uppgång.
Inte dåligt.
Inte dåligt. Jag visade hur indexet Dow Jones World, eller DJ World om man vill hitta den på vår sajt, hade gått upp med 20. Och sen hade jag också tagit med Investor B som hade gått upp med 25. Och den tog jag med för att det är vår mest ägda aktie helt enkelt. Så 19, 20, 25 har man kunnat få på ett år tillbaka på den breda Stockholmsbörsen, världsindex eller då den mest ägda aktien. Och sen lade jag till en sista graf och det var våra kunders medianavkastning som är 12. Och det är det här som jag tycker är dilemmat. Och nu ska jag också säga att siffran är inte helt jämförbar för att på de här 12% som våra kunder har fått så har man ungefär hälften aktier, en tredjedel fonder, sen har man 12% pengar och 4% övrigt, det kan vara certifikat och så. Så att det är klart att det är mer räntor i det här än vad det är i de andra. Mm. Så jämförbarheten är inte toppen. Men det som är dilemmat ändå är att när man loggar in på sitt konto och så ser man i grafen, jag gör ju samma sak, och så ser man att man kanske ligger efter index, så är det jobbigt? Jag känner ju det i magen och känner, vad jag har gjort för fel? Borde jag liksom trixa till någonting?
Ligger du efter index, Filip?
Ja, absolut, det gör jag. Och nu säger jag inte under vilken period, men det finns perioder där jag ligger efter index. Och särskilt i de korta. Och då börjar man ju liksom fundera på, men vad ska jag göra åt det här? Och det jag refererar till då är att tidigare år, ja men under 10-talet, så var det betydligt lättare. Då kändes det som att liksom, var man köpte nästan så slog man börsen. Allting var toppen och gick väldigt bra. Nu de senaste 2 åren i alla fall tycker jag har varit mycket, mycket tuffare. Och det ser vi med bara 2023 var vi ju liksom minus under en period. Och sen så hade vi en raketutveckling på slutet som gjorde att året slutade fantastiskt. Men jättesvår period att navigera i. Och dilemmat då hamnar i det här att men om man är entusiast och känner att jag tycker att det är kul att välja min egen portfölj, kanske av aktier och fonder. Och sen så känner man att man liksom ligger efter index. Det är ju ingen fara att göra det under kortare perioder. Det är ju helt naturligt om man vill slå index över tid. Då måste man ju också särskilja sig från index. Mm. Men dilemmat är att det är jobbigt. Och jag tror att man kan få en tanke av att gör jag rätt, gör jag fel, borde jag inte bara köpa den här billiga indexfonden och bara hänga med på det här som alla andra får. Så För det är inte lika vanligt, tror jag, bland entusiaster att man pratar om när det går dåligt på Twitter eller på andra ställen i aktiekompisgrupper. Det är ju väldigt få som kommer och säger så här: hörrni, jag har backat index med så här mycket i år. Men när folk slår index, då får man ju höra det hela tiden. Mm. Så lite som det vi pratade om förra veckan med loud budgeting, så vill jag bara liksom lyfta det här. Att jag tror att det är ett dilemma för många, och många som funderar. Mitt budskap är att om man tror på det man gör och man känner sig liksom trygg med sin strategi och så som man investerar, så tycker jag inte att man ska hålla på och peta och fixa och dona, utan våga vara långsiktig och utvärdera på lite längre sikt.
Ja, och zooma ut grafen och så här, du kanske tänker att jag inte slått index i år, men om du kollar tillbaka på dina 5 eller 10 senaste år, då kanske det ser betydligt bättre ut.
Exakt.
Men om jag då ska vara lite motsatt sida här och känna att det kanske är en tröst för dem som bara investerar i index också, att det kan gå ganska bra, att man inte behöver alltid vara den vassaste investeraren, även om man också kan tycka att det är roligt. Det finns ju olika typer av människor som uppskattar olika saker.
Verkligen.
En annan sak som jag kan ta upp på det här ämnet är ju att varje månad så får man ju en sån här din månad i Avanza-appen där man kan se hur det har gått för en själv och jämföra det med index. Och där var det någon som skrev till mig förra veckan och frågade så här, men jag har de här aktiefonderna och den här spridningen, varför får jag bara, nu tar jag bara en siffra i luften, varför får jag bara 3% när index är 6%? Vad gör jag för fel? Och då visade ju sig att hon hade nästan hälften av hennes sparande i på ett sparkonto. Mm. Och det räknas ju med i den totala.
Så är det.
Så då tipsade jag henne istället att gå in och kolla på den här grafen som ligger på översiktssidan. Mm. Om man klickar på den så kan man välja vilka konton man vill se och jämföra det mot index. Och då blev hon ju jätteglad, för då såg hon ju att hon låg långt över index. Kul. Om hon tog bort sitt sparkonto. Mm. Och då annars hade det kanske blivit så att hon började byta ut massor. Gud, det här går inget bra, vad är det som har hänt? Så det är också bra att veta vad det är man jämför där. Och sen som sagt, är det så att man inte har slått index någon månad när man får upp de här din månad, så försök att inte vara så hård mot dig själv. Utan tänka i det längre perspektivet. Vad säger en månad egentligen? Mm. Inte särskilt mycket i det långa perspektivet.
Nej, men verkligen inte.
Och det är också bara de som slår index som delar printscreens på de där din månad på diverse sociala medier.
Ja.
Så det är likadant som att unga tjejer i min ålder alltid blir uppmanade att inte tro att det perfekta vi ser på Instagram är verklighet, så gäller det samma sak med folks portfolio. Man får ju bara se en litet utdrag ur ett stort perspektiv.
Ja, när du är ändå inne på det här med hur ens månad har gått, så ser man ju då både i förhållande till alla Avanza-kunder, men också i förhållande till ett par olika index. Och där fick jag en bra fråga på X om varför de här indexerna inte var återinvesterade i index. Alltså där utdelningen som man får från aktier i ett index då återinvesteras istället för att bara betalas ut.
Vad fick du för svar då?
För det var någon som påpekade och sa att, men varför har ni prisindex då?
Jaha,
som det kallas.
Du fick en fråga.
Jag fick en fråga.
Förlåt, sorry.
Och jag tyckte det där var jätterelevant. Så då gick jag in på Slack som man gör när man vill kommunicera internt i det här huset som vi jobbar i. Och så frågade jag helt enkelt det teamet som sitter med det här, och de hade liksom funderat på samma sak. Det fanns några praktiska anledningar till att man hade valt de här man hade gjort då, men man har liksom funderat på att ta utdelande index. Och jag tror att den här frågan då gav lite spark i baken till att vi säkert förändrar det här inom kort. Jag vet inte exakt när, men inom kort. Så att med det vill jag bara säga att jättebra feedback. Mm. Och hittar ni såna här saker på våran sajt eller appen, funktioner och så, så skriv det till oss. Mm. För att det är ganska lätt för oss att
ta det vidare.
Ja, men ta det vidare och snacka med teamen och se. Och det är inte alltid som ett önskemål från sidan kan prioriteras. Men då kommer det i alla fall in. Och ibland kan det faktiskt prioriteras. Mm. Så det här,
och ibland är det relativt lätta fixar också.
Ja, men precis. Och för det är ju så, även om vi är nästan 700 medarbetare här, så finns det så himla mycket att göra. Så man hinner inte allt hela tiden. Men uppskattar verkligen det.
Ja, men det görs ju ett fantastiskt jobb av våra team, ska sägas.
Ja.
Också en liten shoutout till vår klippare som sitter här i hörnet av studion och tittar på oss varje fredag när vi spelar in. Och
tålmodigt.
Snyggt jobbat, klippare.
Ja, verkligen.
Ska
jag spoila lite nästa vecka på det?
Ja.
När vi ändå är inne på det här. För då kan vi bara ta lite break från agendan nu och prata om nästa vecka. Du ska ju dra.
Ja, jag drar ju. Jag lämnar dig. Jag känner att jag behöver en paus, du och jag. We're on a break.
Ja. Jag tar en paus.
Nej, men jag ska faktiskt ta lite semester.
Mm.
Jag ska till Italien. Och min... Alltså lite sidonåt, men ändå lite roligt att dela.
Mm.
Mina svärföräldrar, eller ja, soon to be svärföräldrar, de har ju köpt ett B&B i Italien.
Mm.
Och det tycker jag ändå är lite coolt, så här att man förverkligar de där drömmarna som många gör och faktiskt tar tag i dem och bara tar sitt pick och pack. De sålde liksom allt de hade.
Mm.
Bara åkte ner till någon random ställe i Italien, bara det här huset ska vi ha.
Cool.
Och så nu har de byggt upp hela sitt liv där. Så dit ska jag, det är typ fjärde gången vi är där och det är helt fantastiskt. Ett ställe som heter Abruzzo. Mm. Eller alltså ett landskap.
Ja. Det låter fantastiskt.
Ja, lite toppar och dalar och 30 grader och sol. Och ska jag ta min cabbe nere på de italienska vägarna. Men det var verkligen ett sidospår. Vad händer i nästa veckas podd?
Jag kommer då köra 1,5 timme monolog, har jag tänkt.
Nej, ska du förstöra vår podd nu?
Ja, men jag tänkte jag ska ta någon favoritbok så ska jag bara läsa. Så här blir du.
Alltså, du hade ju nog kunnat underhålla dig själv i en timme i podden. Det tror jag nog.
Nej, det tror jag verkligen inte. I alla fall inte underhålla mig själv. Men nej. Det jag ska göra är att jag ska bjuda in flera kollegor som ska få komma hit. Jag tror att det finns en risk för att det här blir en lång podd. För att jag har gått ut till några team som har varit med och lanserat produktnyheter ganska nyligen. Funktioner på sajt och så. Och sagt att vi snackar med er så att ni kan komma till podden och berätta för våra lyssnare hur många häftiga funktioner det finns. För det finns nya funktioner, men det finns också gamla funktioner som jag tror att man behöver damma av lite grann och berätta om att de här finns, så här använder man dem. Och det ska vi göra. Och risken är att det här blir långt, för att det är flera som då vill komma och prata. Och det finns mycket att prata om. Så det kan ni förvänta er till nästa vecka. Då kommer ni få träffa med flera Avanza kollegor. Superkul ska det bli.
Verkligen. Mm. Och det är ibland också väldigt roligt att få credda de som faktiskt är de som utvecklade, som gör ett hästjobb.
Verkligen.
Och de kan ju också produkterna i detalj. Exakt hur fungerar de, vad baseras det på och så vidare. Så att där kan man ju få allt möjligt egentligen.
Ja, och det jag vill skicka med här nu om man lyssnar på det här och känner att det där avsnittet ser jag verkligen fram emot och vill komma med input till det, skriv till oss då. Man kan ju mejla på
felicia.jon@avanza.nej.
Då kommer jag inte säga det. Vi har ju Avanza-podden.
Jag menar Avanza-podden @avanza.se.
Mejla Felicia när hon är på semester så jag slipper se det.
Kommer du få ett out of office reply?
Avanza-podden @avanza.se. Eller om man skriver till mig på Twitter eller Instagram så tar jag med det helt enkelt. Det kanske är någon feature ni vill höra extra mycket om eller vad som helst. Ja. Skriv till mig då.
Medan vi faktiskt är inne på det här med att fråga lyssnare så kan vi också säga att sommaren närmar sig med stormsteg.
Mm.
Och då har vi tänkt att vi ska ha lite nischavsnitt under tiden som man hänger där i hängmattan och du och jag är lite lediga.
Mm.
Så har ni några önskemål på vad vi ska ha för typ av avsnitt då? Vill ni att vi går in på djupet på något särskilt? Det kan ju vara både börs- och privatekonomi. Förmodligen kommer vi mixa dem båda. Så skicka det. Kanske att vi får den där kreditkortspecialen som många har efterfrågat.
Just det.
Även om vi ju inte vill uppmana någon att ha massa krediter. Det är väl det som är dilemmat i det hela.
Men det gäller att liksom balansera med poängsystemen då på rätt sätt.
Precis. Ja, precis. Men så då får ni jättegärna skicka det och samma där. Ni kan ju skriva direkt i Spotify-spelaren också.
Det kan man.
Det var många som skrev förra veckan efter att vi sa det.
Mm. Vad vann då? Ja, dark mode eller light mode?
Jag skulle ta upp det också. Ja. Vi hade ju en omröstning om dark och light mode och min teori var ju då att killarna tenderar att gilla dark mode och tjejerna light mode. Och att vi då har ju en majoritet killar och att det kommer bli det som är resultatet. Och min tes var ju väldigt korrekt.
Det
sen
stämde.
Vet jag ju inte vilket kön som har röstat på vad.
Det
och det kvittar ju verkligen.
Mm.
Men det var ju ungefär 75% som vill ha dark mode och ungefär 25% som vill, eller föredrar.
Mm.
Så det är ändå lite intressant.
Det är intressant. Och nörd som jag är, jag pratade om det här i förra veckan då, att jag föredrog dark mode och sen satt jag och liksom lekte lite med min dator då, för jag berättade att den hade gått över till dark mode i Outlook och jag tyckte det var häftigt. Och sen så kände jag så här, det måste ju finnas någon information om vad som är bra och dåligt här. Inte bara vad man liksom föredrar utan vad som faktiskt är bra för ögonen. Så då googlade jag lite. Och om jag förstod det rätt så är det, om det är ljust ute eller man sitter liksom i en ljus miljö, då ska man ha light mode. Mm. Och är det liksom mörkt i miljön så ska man ha dark mode. Och det här kan man ju se på sin telefon. Då har jag inställt att den ska följa liksom solen, och då när jag tänker på hur den funkar så är det ju så. På dagen är det ljust och på kvällen är det mörkt. Så att nu, jag har från att vara i team helt och hållet dark mode, så har jag nu ställt mig till forskningen och känner att jag är både och.
Vi gillar forskning på det här.
Jag vet inte om det var forskning.
Men du, nu tänkte jag hoppa tillbaka till vad vi pratade om lite innan vårt sidospår här. Mm. För att du har ju då tittat lite på hur våra kunder ser ut.
Ja.
I samband med att du kollade på hur de hade presterat och fördelning och sådär. Hade du någonting mer du ville tillägga där?
Om våra kunder? Mm. Jag har jättemycket att tillägga.
Vill du börja?
Ja, jag börjar gärna. Nu ser du de här siffrorna, så jag ska inte ställa frågor till dig om hur gammal är vår mediankund. För att
men jag vet faktiskt det. Hade
det
du
vet
kunnat,
ändå.
Jag hade
du sitter
kunnat
också.
Det utan till.
Men våra mediankund är 37 år gammal. Mm. Tycker det är ganska intressant. Våra mediankund har 41 000 kronor i kapital.
Det är ganska lågt.
Ja, jag tycker också att det är pengar, men... Men om man sparar över lång tid så kan det där bli väldigt mycket mer. Och det kommer snart visa.
Och då menar jag alltså inte att 41 000 är lite pengar, utan jag menar att det är relativt litet för vår liksom, mediankapital. Medelkapitalet är ju betydligt högre.
Det är betydligt högre. För median då, om man inte hänger med på det, då har man liksom raddat upp alla i en linje från störst till lägst, och så tar man den som är i mitten.
Precis, så det är lika många som har mindre än 41 000 som det är mer än folk som har.
Exakt,
som
det är mer. Men det säger ändå någonting att då hälften av våra kunder har mindre än 41 000 kronor på sitt konto. Och då känns det som att vilken fantastisk resa alla de här har framför sig. Det finns ju jättemycket att göra. Men mediankunden månadsspar också 3000 kronor.
3100 kronor faktiskt.
3100, jag var lite defensiv här så jag höll ner det. 3100 kronor, det är ju toppen. Vi konstaterade också att 12% i avkastning senaste rullande 12 månader, om jag glömde säga det förra gången. Och där tycker jag sådär, har man 12% i avkastning, om man ska lyckas med det varje år,
det är väldigt otroligt.
Bra. Alltså för nu pratar du lite om det som att ja, men då har man legat efter de här indexerna. Men 12%, vi bara ska liksom stirra oss blinda på den, så är det ju en fantastisk avkastning om man kan hålla det över tid.
Vilket det är ju oftast inte är sådär.
Nej.
Över tid. Men enskilt år, jättebra.
Ja, det jag gjorde sen då var, för vi har ju en räknesnurra på sajten där man kan räkna på ränta på ränta-effekten och vad en investering idag kan bli över tid och så. Och då tog jag de här 41 000 kronor i startkapital. Jag tog 3 000 kronor i månadssparande och så utgick jag från att man då var 37 år gammal, så lade jag på 28 år för att se hur mycket pengar har de här när de är 65. Och då blev det då 3,3 miljoner istället för 41 000.
Det är inte dåligt.
Det är inte dåligt. Och då tänker jag så här att vad häftigt det skulle vara att jobba här fortfarande när vi kan konstatera att mediankapitalet bland våra kunder är 3,3 miljoner. Mm. Det vore
någonting. Problemet är ju så att vi alltid får in så mycket nya kunder som ju drar ner de där snitten ganska mycket.
Vi kanske ska stänga butiken. Oh. Och bara säga inga nya
kunder. Nu får ingen vara med.
Nu är det fullt. När vi når 2 miljoner, då stänger vi. Och så ska vi bara ta hand om de som är här. Och så kan vi öppna.
Men det är ju lite roligt.
Vad
för
tror
att
du Gustav säger om det? Vi har en idé.
Vi slutar ta in nya kunder. Det är de som vi har nu. Det är de som får vara kvar. Premium, VIP. Kanske börja ta betalt av kunderna också. Och liksom göra det lite extra lukrativt.
Alltså mer än att det kostar att handla saker här.
Ja. Exakt, medlemskapsavgift. Men hur som helst, sidospår, vi kommer inte göra det. Det var ett skämt om det var någon som...
Ska jag prata med Gustav då?
Ja. Jo, men det jag skulle säga, när du och jag har lite liksom mer tid, då är det ju så att vi kan sitta och gräva i de här siffrorna hur mycket som helst. Och man, det man skulle kunna göra då är att man bara tittar på kunder som har varit kunder i mer än 10 år eller 5 år för att se hur deras kapital har utvecklats. Nu har vi inte gjort det idag, så att det var en liten cliffhanger.
Ja.
Men vad jag däremot har gjort i veckan är ju att kolla på hur mycket man månadssparar för varje ålder vi har på Avanza. Och det som jag tycker är intressant här är att i snitt svarar man ju 3100 kronor. Och de här 3100 kronorna, det är 41% mer än vad det var för ett år sedan. Då var det 2200 kronor. Ja.
Otroligt.
Det, och 2021 då när börsen stod som högst och det var sån eufori, då sparade man 3200 kronor. Så vi är nästan tillbaka på de 2021-nivåerna. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt när vi befinner oss i en lågkonjunktur och man är fortfarande sjukt pressad av liksom höga kostnader och låga löner, eller låg löneutveckling kanske man ska säga. Så det är ju jättekul att se att man verkligen har börjat få upp så här intresset och kanske medvetenheten att så här, ett sparande är ändå ganska skönt när det svajar lite där ute i världen. Så det är kul. Sen då har jag ju kollat på alla åldrar, 18-80 år. Hur mycket de har i medelkapital, hur mycket de har i median, hur mycket de har i medelmånadssparande och medianmånadssparande. Så det här kommer jag länka i beskrivningen om det är så att någon är intresserad. Det här brukar ju vara ett av de blogginläggen som är allra mest läst på hela vår sajt. Liksom. För att man är väldigt intresserad av hur andra gör.
Verkligen. Även om man kan tycka att det är sådär, man ska inte jämföra sig så mycket, men det är helt naturligt att man gör det på något sätt.
Ja,
men gick du in och jämförde med hur det såg ut för dig?
Ja, men jag är ju lite över medel här, va?
Jag måste kolla här.
Men jag är också lite ganska ung och ganska nördig och sådär. Men det som jag tycker är intressant är att i den här bloggen har jag delat upp det på hur männen och kvinnorna sparar, eftersom att det är ganska stor skillnad däremellan. Det är ju så att kvinnorna generellt sett sparar ungefär 30% mindre än vad männen gör. Och de har ungefär hälften så mycket kapital. Det är ju inga nyheter, det vet vi. Men om man tittar på liksom när man når 100 000, så kan vi ju se att männen når 100 000 när de är i snitt då, det är ju inte alla män som gör det, när man är 26 år, medan kvinnor är 30 år när de når motsvarande nivå. Väldigt stor skillnad. Så det är ju framförallt de unga kvinnorna och männen som det är som störst skillnad på. Och sen kommer vi kvinnor lite mer i kapp lite senare i livet. Eller vi kommer ju aldrig i kapp, men vi knappar in i alla fall. Så det är ju en sak som jag tyckte var intressant med de här siffrorna också. Och ja, gå in och kika på den och se vad ni ligger och benchar jag mot snittet.
Ja, men det är lite kul att jämföra sig. Även om man ska ju bara jämföra sig med sig själv egentligen, för det är ju det enda som spelar någon roll.
Och vilka förutsättningar man har.
Ja, men verkligen. Men det är ändå, det är lite kul. För att man får ändå något form av vi säger då i alla fall om man ligger över, som det verkar som att både du och jag gör då, så är det är ju en kul bekräftelse, men jag tycker att ligger man över, ja men då kan man se det som en bra bekräftelse, men ligger man under så då ska man inte ta det som en dålig grej. För att igen då, det här är visserligen då både medel- och mediansiffror, men medelsiffrorna kan ju verkligen dras upp av att det finns vissa som har möjlighet att spara jättemycket pengar. Vi kollar ju bara på, tog ju fram det här för våra miljonärer till exempel ganska nyligen, och de är ju uppe på ett månadssparande på 10 000 kronor i månaden. Alltså otroligt mycket
pengar.
Det
är väldigt mycket.
Ja, så att det är många som drar upp det här, och medianen då, så vet man, ligger man under, ja men då gör det tillsammans med hälften av våra kunder. Så att man är inte ensam i de här listorna.
Verkligen inte. Och någon är ju, man är ju alltid nybörjare någon gång, och även om man sent i livet kommer på att det här med sparande är ju ganska bra och ganska kul, så är man varmt välkomna till klubben Avanza.
Det är man.
Jag har en sak till jag vill säga om det här.
Ja, varsågod.
Och det är ju att jag ofta får väldigt mycket frågor i vad ingår i det här kapitalet och vad ingår i månadssparet. Och när vi tittar
eller
på
vad då ingår?
Ja, men alltså i månadssparande, vad gäller som månadssparande liksom.
Ja, okej.
Och då har vi då lite disclaimers här, för jag har fått mycket frågor om det här på alla möjliga sociala medier. Fullt förståeligt, ska förtydliga det nästa gång. Och där igen, tack för att ni lämnar feedbacken. Men på kapitalet så ingår det då egentligen allting som man har på sina konton här hos Avanza. Alltså även inklusive tjänstepension. Vi har ju inte jättemånga tjänstepensionskunder, så det bör inte vara det som liksom drar iväg. Däremot i månadssparandet så ingår inte tjänstepensionen. Tjänstepensionsinsättningarna är ganska höga hos oss. Mm. De är 3600 i median tror jag, och nästan 5000 i snitt.
Okay.
Så det hade ju verkligen dratt upp månadssparandet. Verkligen. Men i månadssparandet så ingår det alltså bara autogiroöverföringar på ISK, aktiefondkonto och kapitalförsäkring.
Så inte om man sitter och swishar över som,
nej,
som jag
så
gör,
inga engångsinsättningar eller swish eller så. Och det är ju någonting som jag också då har fått kritik för. Mm. Så här, varför tar ni inte in med det? Det är ju väldigt många som gör så. Och det är sant. Men hade vi tagit med engångsinsättningar, det är ju väldigt många som för över hela sitt kapital, som sätter in likvider från en bostadsförsäljning, som flyttar mellan olika konton. Det hade blivit ännu mer skevt.
Förstår.
Men eftersom att jag då har fått den här feedbacken att säga, det är ju inte kul att titta på, för det, jag känner att jag räknas inte in i den här statistiken. Mm. Så kollade jag faktiskt med ett team som sitter och tar fram eller hjälper till att ta fram de här siffrorna till oss.
Mm.
Och vi ska försöka komma fram till en lösning där vi kan sätta någon sån här avgränsning. Okej, men om man har satt in ett visst belopp i 2 månader i rad,
ja,
så kan
bra.
Man gälla som en månads.
Om man ser ett mönster, då ja. Känns det som att, för om jag swishar ungefär samma belopp varje månad i x antal månader då i rad, ja, men då är det ju ganska tydligt ett månadssparande då.
Precis. Och amortering borde ju egentligen kanske också, även om det ju kanske också hade dopat det lite grann, det är ju många som har ganska hög amortering, särskilt i storstäderna. Men jag ska i alla fall gräva lite i det och se om vi kan få fram någon helt annan statistik.
Ja.
Men det här är i alla fall då de som har det liksom löpande in i fonder på sina ISK, AFO och KF, så att ni har med det.
Och det är ju det bästa sättet att månadsspara på egentligen, för att det blir ju, då blir det ju verkligen av. Och skulle det, vi har ju en bra funktion där också där man kan pausa. Så är det så att man känner någon månad att nej, men det här, det mäktar jag inte med just nu, eller skulle vilja höja eller göra någon förändring, då kan man dels göra det, men man kan ju också bara pausa rakt av.
Eller att man har liksom en minimi att så här mycket ska jag alltid sätta in.
Ja.
Sen kan det ju hända saker såklart, som då är det bra att pausa. Men jag har till exempel 10% av min lön som alltid går in. Och sen om jag då brukar spara lite mer än så, för man är ju nördig liksom, då sätter jag in det på en engångsinsättning, och det kommer inte med i den här statistiken.
Just det.
Men
det är väl bra att du förtydligar det helt enkelt.
Och vad som också är roligt är ju att om man tänker på den här 10-procentiga tumregeln att man ska spara efter skatt, så är ju medellönen i Sverige, vad var det nu då? 38 000 tror jag, vilket är ungefär 27 000 efter skatt om man räknar med en 30% i skatt, så man bara slarvräknar lite. Och då ska man ju spara ungefär 2700 kronor.
Ja.
Och då gör ju snittet på Avanza spara mer
än
det.
Det är ju fantastiskt.
Så det är väldigt roligt att se.
Och då igen då, att troligtvis så är sparandet högre, för att det här är då pengarna som man med autogiro då sätter in. Man har säkert också då kanske en amortering på sitt bolån om man har det. Så att bra jobbat.
Mm.
Men för Sveriges ekonomis skull, och inte för Avanzas skull här nu, så är det också bra att vi kommer igång och spenderar lite. För att annars så kommer den här inflationen bli jobbig igen. Vi behöver ju ett maskineri som liksom tuffar på. Vi kan inte bara ha personer som bara sparar hur mycket som helst.
Ni måste hitta balansen, hörni.
Måste ha en balans.
Ja.
Mm.
Man måste leva lite också.
Ja.
Jag ska ju till Italien.
Ja.
Det är väl en balans.
Det är fantastiskt.
Ja. Lite synd då när euron plötsligt liksom flög upp med nästan 1%.
Det är dyrare på en gång.
Ja. Kunde inte vänta till veckan efter.
Men det kanske hinner gå ner till på måndag, det vet vi inte.
Men jag åker imorgon.
Du åker imorgon, ja. Just det. När imorgon är.
Nu har jag pratat klart om månadssparandet.
Ja, jag har nog pratat klart överlag, känner jag.
Ja.
Vi något mer?
Nej, jag tror faktiskt att det är dags för oss att
ta
fredag.
Ja, jag tycker
vi kommer faktiskt unna oss att inte svara på några lyssnarfrågor idag heller, för att ni inte ställt några.
Vi har gjort, jo, men det har ju ändå, vi har fått in lite vartefter.
Ja, och lite feedback har vi fått. Ja,
men vi kör ingen liksom agenda, lyssnarfrågor och det här kom från den och så.
Ja.
Nästa vecka.
Ja, och Och glöm inte att och glöm då inte att ställa frågor om det faktiskt är så att ni har några. Vi har ju några på lager också.
Ja, det har vi.
Det är bara vår dag idag har ju varit kaos. Alltså jag har varit in och ut och intervjuer hela dagen. Det känns lite humble brag när jag sa det där nu högt,
men det, ibland är det så.
Det blir intensivt.
Ja.
Men
vi
väldigt
har ju också dagar
roligt.
Där det inte händer någonting så att, ja. Det är inte konstigt så.
Nej, vi har världens roligaste jobb, så är det bara. Men du, vi måste ju dra risktexten också.
Ja, det påminner vår klippare.
Vi brukar glömma den.
Ja.
Eller vi brukar inte glömma den. Vi glömmer den alltid, men vår klippare påminner oss alltid.
Ja.
Så att, mm.
Du kör.
Jag kör den. Tänk på att det kan svänga. Att spara i aktier, fonder och andra värdepapper har historiskt sett varit ett väldigt lönsamt sätt att få pengarna att växa. Men vad som händer imorgon, det vet ingen. Så.
Och imorgon är börsen stängd.
Ja, men det kan ju hända så.
Lördag. Nej, från när vi spelar in strutt så här, vi fattar vad du menar.
Ja.
Ja, jag var bara...
Ingen vet vad som händer på måndag heller.
Nej.
Nej,
eller någon annan dag för den delen heller. Så är det. Tack för idag.
Tack för idag hörni.
Mm.
Ciao.
Ciao. Bara för att vi inte fick prata om imorgon och grejer sådär.